I semestertider tittar vi upp mot skyn. Blir det hett och torrt? Eller kallt och blött? Eller kan vi hoppas på något mitt emellan istället för de där extremvädren som har blivit så vanliga i nyhetsrapporteringen sommartid? Hur vassa är prognoserna och hur kan vi hantera till exempel stora vattenmassor? Det här är Vetenskapspodden, idag om extremvädren som blivit vanligare om somrarna och hur vi kan lära oss leva med dem. Jag heter Camilla Widerbäck. Marie-Louise Kristola har vi med i podden idag. Vad kul att ha dig med.
Hallå, ja. Kul, det var ett tag sedan.
Det var det verkligen. Extremväder, det har ju liksom blivit lite av en sommarföljetong, känns det som. Är det inte i Sverige som det är värmeböljor och bränder och översvämningar, så är det någon annanstans?
Ja, men så är det nog. Man kan ju utgå ifrån att det slås värmerekord någonstans på jorden när medeltemperaturen sakta stiger. Och med varmare hav och fuktigare atmosfär så ökar också sannolikheten för kraftigare regn och intensivare orkaner och så vidare. Det här har ju beskrivits ibland som att vi håller på med någon sorts doping av hela klimatsystemet när vi släpper ut mer och mer växthusgaser. Så vi får liksom ett klimatsystem på steroider, kan man säga.
På många håll så finns det ju förberedelser och metoder för att hantera extremväder, översvämningar inte minst då. Och vissa ställen är särskilt utsatta, Björn Gunnér.
Ja, så är det. Om man tänker sig hemma här i Sverige så har vi ju ganska många platser som har det här med att de ligger lågt, och lågt liggande bebyggelse är ju utsatt. Har man dessutom ett vattendrag intill så är det en extra riskfaktor. Har man havet som granne, en sak till att oroa sig för. Så där är det ju på många håll i Sverige. Och sen om man då går utanför våra gränser och tänker på ett land som Nederländerna, de har ju allt det där. Deluxe, kan man säga. Och sen kan man också tänka på jättestäder som dessutom har väldigt mycket hårda ytor i betong och asfalt och sånt där. Det är en riskfaktor till, och om man då tänker på en stad som Tokyo, så allt det som vi har sagt passar in där, så att de har ganska mycket att hantera.
Då rinner liksom inte vattnet ner i marken lite snällt, utan det samlas på ytan och blir kanske till en översvämning då.
Det är ju så. Men sen får man ju komma ihåg att det finns många delar av världen också där folk är väldigt utsatta därför att de inte har så mycket resurser att hantera det här. Till exempel Afrika, där även saker som vi kanske kunde hantera här blir allvarliga översvämningar med stora konsekvenser ju.
Om vi börjar med hur det ser ut just nu. Vi har haft en del riktigt varma dagar under våren här i Sverige. Men hur ser det ut runt om i världen, Malou, med hetta och andra uttryck för extremväder?
Ja, alltså i Skandinavien så har det ju varit varmt i maj, men nu lite svalare. Men det pågår just nu en svår värmebölja i Mexiko till exempel, den fjärde i år, med temperaturer upp mot 50 grader. Och man har haft 90 döda i år på grund av värmerelaterade händelser. Och man har, ni kanske hört om de här vrålaporna som har ramlat ner från träden av värmeslag.
Ja.
Man använder isglass och frysta råttor för att försöka hjälpa djur i landets djurparker. Men man kan säga också att alltså, Mellanöstern, södra Asien har också haft kraftiga värmeböljor i april och maj. Man har fått stänga skolor på många ställen för att barnen har inte kunnat gå i skolan, det har varit för varmt. Indien har haft en väldigt svår värmebölja under sin valperiod nu. Och den har även varit ovanligt fuktig på många ställen, vilket ju vi vet är bland det farligaste för människor, eftersom vi då inte kan svettas och kyla ner oss på det sättet. Även östra Afrika har haft mycket kraftiga regn och översvämningar. Och så har vi Brasilien. Det har nog många hört om, de regnen och översvämningarna som kom där i april och maj, då 80 000 människor fick evakuera och 160 beräknas vara omkomna, men det är fortfarande flera saknade. Och den här händelsen, liksom flera av de andra, har jag forskare bedömt har blivit starkare och intensivare, bland annat på grund av den extra globala uppvärmningen som vi ser nu.
Björn, när det gäller översvämningar, hur har det sett ut där?
Ja, men det är som Malou nämner, det har varit i Brasilien och i Östafrika var det ju väldigt allvarliga översvämningar. Burundi, Tanzania, där många hundra människor dog på grund av väldigt ihållande regn. Det slutar liksom inte regna. Och de är ju just väldigt utsatta där när det händer sånt här. Kina och Ryssland hade också väldigt allvarliga översvämningar där i våras. Det har man nästan glömt nu, men det var väldigt kraftfulla översvämningar där. Mm. Sen har vi också haft ju översvämningar här hemma i Sverige, i Skåne. Området runt Ringsjön där, centrala Skåne, där det var väldigt mycket vatten. Det var ju smältvatten då kombinerat med kraftfulla regn som gjorde att det blev väldigt mycket vatten i vattendragen och då svämmade det över.
Ja, så det är verkligen redan igång för året kan man säga, alla de här händelserna. Men nu då inför sommaren, hur ser prognoserna ut när det gäller extremväder, Malou?
Ja, man kan ju faktiskt gå in och titta. Det finns ett center till exempel som heter Europacentret för medellånga väderprognoser. Och där har man en av världens mest avancerade superdatorer för meteorologiska beräkningar. Och de har gjort beräkningar för perioden nu juli, augusti, september. Och
är det som ser... en medellång prognos? Några månader?
Det är medellång prognos, ja. Och det ser rött ut över i stort sett hela jorden, där det ska bli sommar då, så är det alltså sannolikheten för att det ska bli varmare än normalt, den är ganska stor. Men jag pratade med Gabriele Messore till exempel, som är professor i meteorologi och extremväderexpert, så sa han att ja, men det är också precis vad vi kan vänta oss. Det finns inget nyhetsvärde i det. Det vore konstigare om det inte skulle se ut så här nu när den globala uppvärmningen fortsätter.
Ja.
Inte i Skandinavien, där är det gult. Mm. Men så att det där, om man då säger SMHI att det är lite svårbestämt, om vi nu, vi brukar ju vara intresserade av hur det ska bli för oss själva då. Och den här sommaren är, ja, förmodligen blir det inte en rekordvarm sommar. Mm. Men det där får man ju se när det närmar sig, för det beror ju på hur de där högtrycken och lågtrycken placerar sig.
Ja, det blir ju varmare och varmare, men just vad gäller prognoser för ett visst år så där, så kan det ändå slå fel. Alltså förra sommaren så var det ju en del som sa att det skulle kunna bli ett nytt 2018 med sån där extrem hetta i Sverige, men det blir ju inte.
I Sverige, ja. Nej, men det beror ju på då hur de här just nu ser ut, så som att vi kommer att få ett högtryck där, ja, men öster om Sverige, där vid Ryssland någonstans, och ett lågtryck väster om Sverige, som det brukar vara lite så här stora områden. Sen beror det ju på hur nära det ena eller det andra kommer, och om de parkerar sig, kommer högtrycket närmare och parkerar sig över oss, då kommer det att bli varmare och vice versa. Det är väldigt svårt att ställa klara prognoser för just nu. Det är ju skillnad på klimat och väder kan ju förändras snabbt. För att inte tala om sommarregnen. De är ju väldigt lokala och det är väldigt svårt att säga exakt var det kommer att regna. Även på dagen kan det vara svårt att säga var de där skyfallen kommer att regna, och det kan ju göra väldigt stor skillnad om de faller, ja, men över Köpenhamn eller över Malmö. Vilken stad blir översvämmad och vilken klarar sig liksom?
Mm. Där kan man inte lita på väderprognoserna heller, då får man ju tolka dem, har man ju märkt. Och du har varit inne på det lite, men vad är det då i korthet som gör att de här extremväderhändelserna kommer oftare och ofta blir kraftigare än förut?
Ja, den tydligaste orsaken, det är ju den globala uppvärmningen som gör att värmeböljor tenderar att både kunna komma oftare, hålla i längre och även att topp där då, extrema temperaturtopparna blir högre. Det är ju en väldigt tydlig konsekvens av global uppvärmning. Och sen så vet vi då att en varmare atmosfär, den kan också innehålla mer vattenånga. Det blir mer fukt i atmosfären och det är då mer vattenånga som också kan bidra till kraftigare skyfall när det väl börjar regna. Det vet vi också. Sen vet forskarna också att varmare hav kan ge mer bränsle och mer energi till exempel om det bildas, när det bildas orkaner och annat, så kan de få extra skjuts av det här extra varma havsvattnet.
Ja, det är den här ökande värmen som på olika sätt ställer till med olika saker, får olika sådana här effekter.
Ja, den ger mer energi in i klimatsystemet kan man säga. Det är därför man brukar tala om ett klimatsystem på steroider, eller dopat system.
Mm. Finns det någon mönster då? Var de inträffar och hur ofta och hur kraftfullt och sådär?
Ja, det där är ju sånt som forskarna också studerar. Bland annat när vi har sett en sån här extremväderhändelse, låt säga skyfallen i Brasilien, så har ju forskarna nu blivit duktigare och duktigare på att väldigt snabbt gå in och göra de här jämförelserna. Den här sortens regn, så här stora regnmängder på just det här området, hur ofta har det inträffat i historien? Ni vet, man brukar tala om 100-årsregn eller 1000-årsregn eller beroende på hur ovanlig den har varit. Man jämför den historiska datan med den data som man kan få om man kör de här händelserna i klimatmodeller. Mm. Så jämför man med, okej, vid dagens temperaturökning, 1,5 grader, hur ofta skulle den här sortens händelser förekomma då? Och om vi tittar på 2 grader eller 2,5 grader, hur ofta kan vi se att den här sortens händelser skulle inträffa då, eller hur mycket intensivare kan de bli? Som forskning, det kallas ju för attributionsforskning, den pågår ju.
Men det är mycket statistik fortfarande, det blir liksom inte, man kan inte få några tydliga besked om precis vad som kommer att hända var, vilket ju hade varit ganska praktiskt.
Men det görs forskning på det också, men där är man inte framme ännu.
Och El Niño-år, det bidrar väl också till att det kan bli riktigt höga temperaturer?
Ja, men absolut. Nu håller El Niño på att tona bort. Men det är ju ett väderfenomen i Stilla havet i höjd med ekvatorn. Strömmar och vindar gör att ytvattnet, alltså havets ytvatten, blir varmare. Och det är över ett sånt stort område så att det även påverkar lufttemperaturen. Det här är ju ett återkommande naturligt fenomen. Det kan ofta bli varmare under El Niño-år, men det kan också bli regnigare på vissa ställen. Till exempel östra Afrika är ju ett sånt område. Och om man ska prata om temperaturrekord så kan vi ju återkomma till haven. Där har det ju varit verkligen ovanligt varmt och man har sett marina värmeböljor på många ställen. Och det där är faktiskt fortfarande en forskardiskussion. Vad är det som har gjort att temperaturen i världshaven har varit så väldigt hög ända sedan mars egentligen förra året? Därför det här började innan El Niño satt igång och till viss del även på andra områden än där El Niño brukar ha en stor effekt. Så att det måste vara någonting annat. Och då resonerar forskarna om att ja, men det är den globala uppvärmningen i botten. Och lite senare så tillkom den här El Niño-effekten. Men det räcker inte bara med det. En sak som man tittar mycket på, det är ju minskade utsläpp av olika partiklar från fartygsbränsle som också kyler klimatet. Man har infört regler som har gjort att vi har fått renare bränsle. Men då har också olika partiklar, till exempel svaveldioxid, minskat. Och då är teorin att med mindre av de här partiklarna i atmosfären så kanske faktiskt en del av den här dämpande effekten på den globala uppvärmningen har försvunnit. Och då har det alltså blivit varmare istället, ännu varmare. Och sen så kan det också handla om minskad mängd sand från Sahara i atmosfären, lite olika saker. Men det där är fortfarande faktiskt pågående forskning och det ska komma någon stor studie i Nature framåt hösten som vi får hålla koll på.
Men den här ökade värmen i havet, vad har den för koppling då till extremväder som vi drabbas av, som översvämningar och så?
Ja, alltså när hav blir varmare då utvidgas det. När vatten blir varmare då utvidgas det och det bidrar faktiskt till havsnivåhöjningen en viss del. Men sen är det ju det här med vad forskarna nu lite grann bävar för, det är när El Niño tar slut, har gått in i någon sorts neutral läge och vi går mot det andra väderfenomenet La Niña som ju då innebär en viss nedkylning, ja, då kan kombinationen av det här väldigt varma havsvattnet och en nedkylande effekt ställa till med kanske både fler och större och starkare orkaner i de områden där vi har tropiska stormar och orkaner.
Själva den kontrasten som uppstår där, att det går liksom lite i otakt på något vis då systemet. Mm. I början av det här året så hade vi ju snösmältning och regn som ledde till stora översvämningar i Skåne och i Östergötland. Men tittar man just på sommarmånaderna så är det säkert många som minns översvämningarna i Gävle 2021. Då var det ett så kallat tusenårsregn i augusti som orsakade skador för flera hundra miljoner kronor. Vad gäller översvämningar så finns det sårbara platser på flera håll i Sverige. Men tittar man ut i världen så finns det ännu mer dramatiska exempel där storleksordningen på åtgärderna också blir därefter. Som Tokyo till exempel, Björn. Mm. Världens största stad, tidigare kallad Asiens Venedig.
Ja, det har ju kallats så. Jag såg en gammal karta som faktiskt var fantastisk med enormt mycket kanaler där. Nu har de inte kvar så mycket av dem, men det finns också många floder. Men det är en sak som har gjort Tokyo så sårbart, just att man har byggt igen och byggt över många av de här naturliga vattenvägarna som har funnits där. För då blir det svårare för vattnet att ta vägen någonstans. Och sen är Tokyo då en plats som drabbas av väldigt kraftiga skyfall regelbundet, och då är det just det här med att vattnet ska ha någonstans att ta vägen. Där är också ett problem just det här med att det är en enorm yta som är väldigt mycket täckt av betong, asfalt och annat som är hårt. Så att vattnet kan ju liksom inte rinna ner i någon slags vegetation, utan det måste rinna vidare eller då bara stanna där det är, och då blir det ju lätt översvämningar. Dessutom så ligger det då vid havet, Tokyobukten där, så att då kommer det ju lätt in vatten från havet om det blir de här kraftfulla stormarna som också kan inträffa där. Och till det kan man lägga då att mycket av bebyggelsen, nästan hela stan, är väldigt lågt belägen. Ofta kanske där det har varit floder tidigare. Så att ja, det är många faktorer där som kan samverka för att göra Tokyo väldigt utsatt.
Ja, det låter liksom som alla översvämningsförbannelser är samlade i stackars Tokyo på något sätt. Mm. Och så kommer den globala uppvärmningen på det då, påverkar det också?
Det gör ju det, precis som överallt annars. Just att när vattnet blir varmare och luften, atmosfären blir varmare, så kan det bli mera vattenånga som vi sa. Och då kan regnen bli kraftfullare, och det där har man börjat märka att det verkligen kan bli så. Men sen är det här med skyfallet, det är ju väldigt lynnigt. Det krävs ju att det regnar väldigt mycket just där för att det ska bli en kraftfull översvämning. Det var det som hände i Gävle. Där regnade det jättemycket precis över stan. Mm. Och det är svårt att förutsäga, och det är svårt att veta när det ska hända, och svårt att skydda sig mot också förstås. Mm.
Men Tokyo har haft en del översvämningar historiskt.
Absolut. Det har kanske alltid varit, skulle jag tro, just för att de har så många stora floder där och det har regnat mycket. Men det var stora översvämningar mitten av 1900-talet som gjorde att man just i Tokyo kände att nej, men nu måste vi göra någonting. För att det var många människor som dog och mycket som drabbades där. Och efterhand då, och kanske också i takt med att Japan blev rikare, så har man satsat enorma pengar på just förebyggande åtgärder. Och något som de har gjort är att bygga jättestora tunnlar, alltså enorma tunnlar under stan. Och tanken är att då ska vattnet kunna forsa ner dit när det är sådana här enorma skyfall. Och så kan vattnet vara kvar där, samlas upp, och man kan använda det av brandkåren till exempel och sen pumpa undan det efterhand. Men att man har liksom en plats dit det kan ta vägen när det kommer som mest. Mm. Men nu börjar man ana på något vis att det där räcker inte riktigt, utan man måste liksom hitta på något nytt.
Jättetunnlar under stan räcker inte.
Nej, och särskilt just i takt med att man ser att klimatförändringarna kan innebära mera regn och kanske också kraftfullare stormar och så. Ja. Och det man då gör i Japan och i Tokyo, det är att man ställer om tankesättet lite grann och kallar det för ett stort skifte. Och tänker att vi får nog också gå tillbaka lite mentalt till hur vi har gjort traditionellt. Alltså vänja oss vid att områden kan behöva svämma över. Och att man kanske kan styra lite grann vad det händer. För att till exempel utanför Tokyo så har det alltid funnits mycket risfält. Och de är ju lite grann översvämmade kanske lite då och då. Men där har då man tillåtit tidigare att där kan du få svämma över lite mera. Och nu tänker man igen att ja, så kan vi behöva göra. Och kanske inte bara risfält, utan kanske också områden med viss bebyggelse. Men inte så mycket. Men det viktiga är då att om det kommer mycket vatten i floderna, att det inte rinner in till stan, utan att det liksom leds av så att det kan få översvämma områden, ja, uppströms som man säger.
Men det låter ju lite svårt i en så stor stad. Nu vet jag inte hur många miljoner det är, men många är det i Tokyo. Och dessutom så växer den väl fortfarande?
Ja, så är det ju. I alla fall har den vuxit mycket. Nu är det väl lite sådär att det står stilla, eller kanske till och med backar, eftersom de har sån demografi där nu. Men det har ju pågått under lång tid att de har faktiskt har tagit ny mark från havet och liksom, ja, lagt jord där och byggt uppe på. Och det blir också väldigt lågt liggande bebyggelse som är utsatt. Men ja, det här är ju lite grann i andra änden av stan då, där de här floderna kommer inifrån landet. Där tänker man att där kan det få svämma över. Och ja, det kommer ju förstås drabba näringar, drabba människor som bor där, och då pratar man mycket om att ja, då behöver de ersättas förstås.
Kan tro det, liksom, om man bor i ett sånt område där de säger att ja, kommer det för mycket vatten, då kommer vi få översvämma här området, då får ni flytta på det, eller vadå? Hur får man folk att gå med på det? Det är en demokrati.
Ja, precis. Nej, jag vet inte precis hur resonemangen går kring det där, men det handlar väl om att folk måste förstå att vi har ett problem här, vi behöver lösa det, och dessutom så kan man få löfte om ersättning om man drabbas.
Mm.
Jag kan bara lägga till att de har ju också väldigt kraftfulla vallar i Tokyo just för att hindra att floderna svämmar över. Så det är en sak till, att det finns kilometerbreda skyddsvallar som står inne i stan, men då är det ju bebyggelse uppe på dem också.
Mm. Så vallar och jättestora tunnlar, men också områden som får översvämmas, och till och med områden med bebyggelse som man tänker sig att i värsta fall måste det här översvämmas. Och hur har man det med prognoser då? För då vill man ju kanske också gärna ha lite koll framåt.
Ja, och de är ju faktiskt ganska bra på det här med klimatmodeller och prognoser i Japan. Högteknologiskt samhälle.
Mm.
Och de har ett system med någon slags superdatorer där de matar in en massa uppgifter och har gjort en väldigt avancerad kartering, inte bara av Japan faktiskt, utan över hela världen har jag fått höra. Så att man kan se liksom ner på ganska detaljerad skala att om det kommer mycket vatten, var är de utsatta områdena? Och även då i förlängningen att man gör den här kopplingen till om temperaturen stiger så här mycket, hur utsatta blir de här områdena på grund av att en höjd temperatur kan påverka de här sakerna som vi har pratat om. Så att det där jobbar de på ganska bra, vad jag förstår.
Mm. De taggar upp rätt ordentligt, verkar det som, i Tokyo för att vara beredda för översvämningar då. Om vi går från Asiens Venedig, som Tokyo alltså har kallats, till riktiga Venedig i Italien. Det har ju också en stad med kraftiga översvämningsproblem, kan man ju säga, och som har gjort en del också, Malou.
Ja, verkligen. Det känner vi ju till, att staden både sjunker och ofta översvämmas. Det är väl 10 år sedan jag var där, mer än 10 år sedan som jag var där och gjorde om den här skyddsvallen som man har byggt i lagunen där för att skydda alltså Venedig från havet. Och det är ju liksom en höj- och sänkbar vall som man kan 78. lösa bitar i och för sig som man kan höja och sänka lite som det behövs då. De brukar ibland jämföras med 78 gula flytande legobitar som ligger där och som man kan höja då när det blir extra högt vatten och storm.
Så det är någon sorts vägg alltså?
Ja, det är en vägg med olika bitar som sitter ihop, men ändå kan liksom, ja, de höjs inte alla på en och samma gång om man inte vill det. Man kan styra det lite som man vill.
Ja, men det är väl som svängdörrar lite grann som kan åka upp när man vill att de ska göra det, och så sitter de bredvid varandra, så det blir som en barriär.
Ja, så kan man säga. Ja, just det. Och, eller ett pärlhalsband nästan. Ja, men i alla fall, man har planerat det i 50 år och det, jag tror det tog 17 år att bygga. Nu invigdes det här 2020 och började genast fungera väldigt bra, därför efter bara några månader så sägs det att Mose, som den här väggen heter då, lyckades skydda Venedig från att bli helt översvämmat på det där sättet som det blir ibland när det kommer jättemycket vatten in. Så det har visat sig fungera, den fungerar bra. Nu är bara problemet att man kanske har byggt lite för litet redan från början, för att man får använda den där mycket oftare än vad man hade tänkt från början.
Jag kände på mig att det kommer en hake här. Det lät lite för bra när du sa att den började omedelbart fungera bra.
Man behöver använda den som skydd lite oftare än vad man hade tänkt. Och då kan det ställa till med nya problem, för det ska ju liksom finnas ett naturligt utbyte mellan Venedigs lagun, vattnet där och det salta vattnet från havet. Det ska ju liksom bytas ut lite då och då. Mm. Men om man tvingas ha den här muren, Moses, upphöjd så att säga, för att skydda sig från saltvatten allt för ofta, ja, då händer ju saker ekologiskt med den ekologiska balansen i lagunen. Mm. Och det hade man inte riktigt tänkt.
Och i Venedig så är ju folk verkligen vana vid översvämningar sedan väldigt lång tid förstås. Och man har ju sett de här bilderna på turister som vandrar där på Markusplatsen på Spångar, och folk köper gummistövlar som finns och köpa i souvenirbutikerna.
Mm.
Så det är ju någonting som de har levt med väldigt länge, men det är väl bara det att de här problemen blir nu mycket värre.
Ja, och skulle man inte försöka göra någonting för att hindra havet att komma in, alltså då skulle Venedig försvinna. Det är ju därför de har byggt det här och lagt, liksom, jag tror att det är 50 miljarder euro eller någonting sånt på det. Väldigt, väldigt mycket pengar.
Annars är väl Europas experter på sådana där barriärer som kan öppnas och stängas och som ska hindra översvämningar. Det är väl holländarna det, Björn?
Ja, de är ju verkligen, som vi sa, ett väldigt utsatt land sen alltid, kanske man kan säga. Och mycket av landytan är ju sånt som de har tagit också från havet och just skyddar med uppbyggda vallar, de här poldrarna som de kallas. Men de har ju också haft stora problem, och det var ju 1953 som de hade en väldigt kraftfull storm som la stora delar av landet under vatten och många människor dog. Och då sa man så att det där ska aldrig få hända igen, och de började verkligen jobba på det här på stort allvar med nya myndigheter och mycket byggen och beredskap och allt möjligt. Och ett exempel på det där är någonting som jag varit och tittat på som kallas för, om jag minns rätt, Maaslandbarriären. Och det där är ett fantastiskt bygge i änden av en flod, det är Maasfloden som går ut där vid Rotterdam. Det är som en enorm grind, kan man säga, som kan stänga det, för att där kan ju stormvågor komma just från Nordsjön in och svämma över bland annat den stora hamnen i Rotterdam, men också ja, staden och mycket områden där. Mm. Men då har man gjort den här enorma grinden som beskrivs som i storlek, det är som två liggande Eiffeltorn, om man kan se det framför sig.
Ja, det kan man nästan faktiskt. Ja,
men de är lite mer tvådimensionella då, men i alla fall. Och då tänker man att topparna, det är liksom där det sitter gångjärn. Och så kan de fällas ut då tvärs över floden, och i de här, det som skulle vara botten på Eiffeltornet, där sitter det någon slags stora klossar som kan fyllas med vatten. Så att på något vis så kan man liksom svänga ut dem där tvärs över floden, och så kan de fyllas med vatten så att de sjunker ner och spärrar av. Blev det en bild som gick att förstå?
Ja.
Ja, ganska.
Botten blir själva grinden, kan man säga, och det andra är liksom som ett stort gångjärn.
Mm. Alltså Nederländerna, där jag har varit en del också, är ju verkligen fascinerande. Jag kommer ihåg när jag förstod att det här kanalsystemet, systemet av kanaler som man har, alltså där måste man pumpa bort vatten varje dag. Annars skulle stora delar av Nederländerna översvämmas. Men eftersom man har också så väldigt mycket, ja men man har jordbruk och man har ju byggt väldigt tätt och så vidare, så måste man hålla koll på det här hela tiden. Och det där börjar ju bli lite svårt också, för att nu 3 år i rad till exempel så har det regnat väldigt mycket, och då har man ju fått ännu mer vatten i de här kanalerna. Och samtidigt så har man väldigt mycket jordbruksmark, och då vill jordbrukarna att man ska ha lite lägre vatten för att annars blir det för blött på deras åkrar. Mm. Ja, och då blir det besvär med, ja, då är det många villaägare som istället får vatten i sina källare. Alltså det börjar bli svårt, allt svårare att ha kontroll över vattnet på samma sätt som de har haft tidigare i sitt jättesmarta, välutbyggda kanalsystem i Nederländerna.
Mm. Och de, apropå det vi sa om Japan och Tokyo, så har det där varit en linje som man har drivit ganska länge nu i Nederländerna. Just det de i Nederländerna kallar för rum för floden eller rum för vattnet. Att man får vara beredd på att i perioder offra vissa landområden och låta vattnet svämma över. Och bland annat så har man grävt ut extra flodarmar till vissa floder, så att när det kommer väldigt mycket vatten i floderna uppifrån, liksom Europa om man säger så, då får det svämma över ut där. Och det kanske är jordbruksmark just som då får svämma över. Så att det är ju också något de jobbar med där. Och jag kommer ihåg också att jag träffade en person i Nederländerna som hade titeln Delta-kommissionär. Och det låter ju lite byråkratiskt där, men det är en myndighetsperson som finns kanske bara i Nederländerna, som bara jobbar med och leder en myndighet som handlar om hur ska vi jobba mot vattnet. Och målet med det här arbetet, det var liksom att kunna ge ett svar på frågan, kan vi fortsätta att leva i det här landet i framtiden?
Uff, vad ruggigt.
Och så var svaret, jo det kan vi, och då måste vi göra det här och det här och det här.
Ja.
Så att det är på den nivån, de är verkligen utsatta då, både från Nordsjön, från floderna som kommer, och kanske då från skyfall också. Och just problemet är att det ligger så lågt, så att det är dit mycket vatten rinner.
Är det så att Nederländerna ligger under havsnivå till och med?
Stora delar av Nederländerna gör det, ja.
Mm. Ja, vatten ska man ha på rätt ställe vid rätt tid och i lagom mängd, så blir det bra, annars blir det lätt problem.
Mm.
De här exemplen som vi har pratat om nu då, Tokyo, Venedig, Nederländerna, de är ju ganska extrema, har ganska extrema rejäla lösningar för att ta hand om problemet, kan man ju säga också. Men finns det någonting här som, alltså om man tänker på Sverige då, finns det någonting av det här som skulle kunna fungera i Sverige, eller går det inte riktigt att jämföra? Vad tänker du, Björn?
Det är lite svårt att jämföra, just för att de är så väldigt utsatta och de har mycket pengar och de är beredda att satsa mycket pengar på att hantera det här. Man tänker Venedig, finns ju ett enormt värde i att bevara den stan för framtiden. Mm. Och i Sverige så ligger vi ju faktiskt väldigt mycket bättre till på många sätt. Men det finns problem här också. Våra storstäder, Malmö, Göteborg och Stockholm, alla utsatta på olika sätt. Göteborg kanske allra mest, just därför att de ligger där i Göta älv och kan vara väldigt utsatta för översvämningar som kommer den vägen. Och där jobbar man ju också på planer på att bygga någon slags sån här klaffar tvärs över älven som ska kunna förhindra att det flödar in för mycket. Där kan man lägga till också, i det området är det ju mycket sån här lerslänter, så att det kan bli ras också, som också kan hänga ihop med översvämningar, har vi pratat om. Så att där är de utsatta för det. Så Göteborg har en del utmaningar. Malmö har kanske lite bättre förutsättningar, men där finns det också problem. De har ju också det här med att de ligger precis vid havet, och där var det ju en ordentlig översvämning 2014 som verkligen väckte den stan. Mm. Stockholm då, inte kanske riktigt så utsatt för de där sakerna, men det som är ett problem i Stockholm är att Mälaren ligger på ena sidan av stan och är så mycket högre i nivå än Saltsjön på andra sidan. Och det är ju den stora utmaningen, att Mälaren måste man då kunna, liksom, vattnet måste kunna rinna ut ner i Saltsjön, och mer måste det göra det. Och det är ju en grej man håller på nu när man bygger om Slussen i centrala Stockholm, att öka kapaciteten där för att kunna släppa ut mera vatten, för att annars så kan det blir stora problem. Bland annat på Gamla stans tunnelbanestation kan det bli väldigt svårt att vara.
Men det finns ju verkligen såna här utmaningar långt ifrån Stockholm också. Och jag brukar tänka alltid när vi pratar översvämningar, alltså, är inte Kristianstad på något vis Sveriges Nederländerna?
Jo, det är det. Jag såg en skylt där det stod Sveriges lägsta punkt. Det har de en skylt där i Kristianstad.
Ja, den finns ju i Kristianstad, och stora delar av Kristianstad ligger verkligen på lägre nivå än havsytan. Sveriges lägsta punkt ligger typ 2,40 meter ungefär under havsytan. Och där har man verkligen, alltså man har, redan på 1860-talet så vallade man in en bit av en sjö för att få mer mark då. Och den där vallen, den har man fortfarande, som ska skydda en från det som är kvar av den här sjön då. På flera ställen i stan så har man vallar, och man har pumpstationer som ska klara stan och sådär. Man har verkligen jobbat på det här länge, och man fortsätter att utveckla sina vallar och bygger nya vallar och bygger högre vallar och fler pumpstationer.
De håller på att bygga en ny jättestor pumpstation, vet jag.
Ja, så är det nog också. Ja. Mm.
Och då tänker jag, vad bra att jag har mitt sommarställe i Norrland där det fortfarande är landhöjning.
Ja, men det där är ju faktiskt en faktor också, just att norra Sverige, där är landhöjning, södra Sverige inte så mycket, utan det gör ju södra Sverige allt mer utsatt faktiskt för de här sakerna. Mm. Plus mycket kusterosion är ju också ut med stränderna där.
Det kanske är så att på den här listan som MSB presenterade i vintras någon gång, tror jag det var, över de mest översvämningsutsatta, eller alltså de platser i Sverige som hade mest översvämningsrisk, 26 sådana platser. Jag tror faktiskt att det var rätt många där som var just i södra Sverige. Och där så tittar de också på, man kan ju vara utsatt då på grund av risk för skyfall, eller att det blir problem om det blir skyfall. Och att man har vattendrag som riskerar att svämma över, och att man har havet som riskerar att svämma över i områdena. Och i en del städer då, som till exempel Kristianstad, även Norrköping och Gävle, så är man utsatt liksom på alla de här tre sätten.
Mm. Ja, det är en utmaning, och det är ofta tyvärr de där ställena man vill bo. Där är vid kusten och vid en flod.
Ja.
Men om vi pratar om Kristianstad då, så sa vi vallar och pumpstationer. Är det det som görs där, eller?
Ja, men de har gjort en tåke också, kan man säga. Insett att man måste också använda sig av de här gröna lösningarna med naturmarker och sånt. De har något som heter Vattenriket där i Kristianstad. 3x3 mil ungefär. Där de vill öka mängden vatten i landskapet, och har gjort igen mer till vad det har varit tidigare då. Handlar både om sånt som har varit jordbruksmark, att få mer vatten där, och att göra skogarna blötare också. Och det finns ju många skäl till det där. Det ger ju massa biologisk mångfald och sånt, men inte minst så är det just ett sätt att hålla vatten kvar i landskapet så att det inte ska rinna ner mot havet och översvämma stan och sånt där.
Mm. Och mycket fåglar har väl där också?
Ja, det tror jag det.
Man har räddat våtmarker alltså?
Man har gjort det.
Mm. Och just det där med att ha platser med vatten är ju någonting som man börjar fundera på allt mer, även inne i städerna. Man pratar ju om det som kallas för blågröna lösningar. Det är ju liksom lite naturbaserat. Och det gröna då är tänkt att vara just vegetation som kan ta upp vattnet. Vissa Tokyo har inte så mycket sånt, men tänk om man har parker. Man kanske till och med bygger någonting som liknar ett träsk inne i en stad eller en stadsdel. Mm. Det har man faktiskt gjort på ett ställe som jag var i Malmö som heter Augustenborg. Där har man liksom gjort en väldigt ambitiös renovering av den stadsdelen, där man har byggt små kanaler, man har byggt just någon sorts träsk som är väldigt litet men som kan fånga upp mycket vatten om det kommer mycket vatten. De har vattenspeglar, alltså dammar som vattnet kan vara på. Så att man tänker liksom, man har platser där det är vatten, det tycker folk är fint och trevligt att titta på. Mm. Men det kan komma mer vatten dit om man liksom ser till att de ligger på rätt ställe så att vattnet rinner ner där. Och sen handlar det också om då att leda bort vattnet till rätt ställen. Jag pratade med en expert som sa att kommer det liksom lite regn, då vill man att det ska ner i marken. Kommer det lite mera, då vill man att det ska samlas upp på platser där det kan samlas upp. Och kommer det riktigt mycket, ja, men då måste man vara beredd att leda bort det. Och det är ungefär det man har tänkt där, att man kan leda bort det ner till Malmö kanal. Mm. Och det finns också där i Malmö någonting som kallas för en skyfallspark. Och parker är ju en utmärkt plats för vatten att samlas i. Tyvärr så är många parker ganska högt belägna, för de har ofta kommit till genom att man har tagit dit schaktmassor när man har byggt. Men om man tänker om lite då, se till att parkerna faktiskt ligger lite lägre, ja, men då kan ju vattnet samlas där. Så det har man gjort i Malmö. Och en annan smart grej är just i den där parken jag var, där fanns det en fotbollsplan som var lite grann, såg lite ut som en sån här stor plaskdamm. Den var liksom fyrkantig och omgärdad med någon slags betong sådär. Men det gick bra att spela fotboll där nere. Men när det regnar jättemycket och ingen vill spela fotboll, då kan ju vattnet rinna ner där, samlas där. Och dessutom har de liksom under den gjort någon slags sån här, vad man kallar dem för, som en stenkista, så att vattnet kan liksom droppa ner där och samlas också under.
Ja, så då att, blir det en plaskdamm på riktigt kanske ett tag där.
Precis, så att sådana grejer kan man ju göra. Och just det här med Augustenborg vet jag att vid det här stora skyfallet i Malmö 2014 så klarade sig den stadsdelen väldigt mycket bättre än omgivande stadsdelar. Det har man konstaterat i en studie. Blev mycket mindre försäkringsanmälningar för översvämning än de omgivande stadsdelarna. Så att det där var liksom ett exempel som forskare där i trakterna gärna lyfter fram och tänker att ja, men så här skulle man kunna jobba. En annan grej då som de har gjort är att där har man kopplat isär avloppssystemet från det som kallas dagvattnet. Man vill inte ha ner regnvattnet i samma rör där allt vårt avlopp kommer.
Nej, varför inte det?
Därför att det får inte plats. Om det kommer riktigt mycket vatten uppifrån och så har vi redan våra vanliga avloppsströmmar då blir det för mycket. Och då kan det ju strömma upp igen ur de här brunnarna. Avloppsvatten helt enkelt. Ah, ja. Det är det som finns där nere. Det kan till och med strömma upp i hus om man har otur.
Så ska man ha översvämning så ska man åtminstone inte ha avloppsvatten i sitt översvämningsvatten, är lite tanken då.
Just det, och ibland kan man till och med behöva liksom göra det som kallas för breddning, att man släpper ut det här vattnet ut i en flod, alltså det här blandade avloppsvattnet och regnvattnet, så att det i alla fall inte hamnar i bebyggelse. Men som sagt, i Augustenborg har man då kopplat bort dagvattensystemet från avloppen så att man försöker hålla regnvattnet uppe på ytan. Och det där är någonting som det jobbas på flera håll. I Stockholm håller vi på att få väldigt utbyggda avloppstunnlar också. Det är ett annat sätt att göra, att man liksom bygger ut det där systemet. Men ja, det där är någonting som jag har hört flera forskare prata om, att man måste liksom koppla isär det här, för att avloppsrören är inte dimensionerade för både liksom ett ökat flöde som vi har när vi kanske får mer människor och ökat regn som det ju kan bli.
Så den där isärkopplingen kanske man kommer att höra mer om framöver då. Och de här blågröna lösningar, jag får en känsla att man ser mer och mer av det där. Man ser små dammar, små pytteparker med någon damm mitt inne i en stad. Och det kan ju vara att jag inte har tänkt på det förut, men jag får också en känsla av att det är mer sånt nu som bara måste vara tänkt så som en sorts översvängningsskydd. Har ni tänkt på det?
Jo, men det tycker jag man ser. Och särskilt om man har liksom varit ute och rapporterat om det och vet lite grann hur det brukar kunna se ut. Då kan man lägga märke till det där lite varstans. Men en sak som är jätteviktig att tänka på också, det är det här att vattnet är en del av naturen och flödena är också en del av det. Men vi har ju byggt bort så väldigt mycket av det där i våra städer, inte minst. Men när det kommer väldigt mycket vatten, då söker det sig ungefär samma vägar som de här gamla floderna har gått. Mm. Vattnet vill förstås till den lägsta punkten. Och det har man kanske inte alltid tänkt på tillräckligt mycket heller. Men om man liksom tar fram de här kartorna så kan man se precis, okej, det kommer jättemycket vatten, det kommer hamna där. Och tyvärr, ofta när det har varit översvämningar i Gävle till exempel eller i Stockholmsområdet, så har det hamnat på sådana områden som man skulle kunna ana, men här kommer det att hamna. Och då har det väl ibland varit bebyggelse, ibland har det varit lite mer så här koloniområden, men kanske med lite ökad vanlig bebyggelse för att folk tycker det är trevligt.
De där kartorna kan man ju också gå in och studera. Det är kommunen som brukar ha dem där. Man kan gå in och se om det går en sån där blå ström där man har sitt eget hus. Mm. Eller om den går vid sidan om. Ja. Ungefär vid ja, det kan vara så detaljerat faktiskt. Jag har studerat det där för vårt eget område.
Tror ni att det är så att man hade vett förut att inte bygga på sådana där ställen och att vi har på något vis glömt bort att tänka på det nu?
Ja. Får jag säga då, tyvärr är det ju så ganska mycket. Vi vill ju bo nära vatten. Det är ju en väldigt stark drivkraft för oss människor i det moderna samhället, verkar det som. Mm. Och då kanske ibland utan att tänka på att, nej men vänta, här har ingen byggt förut. Kan det finnas en anledning till det? Och ett väldigt starkt exempel på det här, det är ju Skanör Falsterbo. Alltså Falsterbonäset nere i Skåne.
Just det.
Backafloden 1872 tror jag det var. Har ni hört talas om den?
Nej,
jag tror det, men jag kommer inte riktigt ihåg.
Det var i alla fall en händelse där det var vad man verkligen kan kalla bokstavligen en perfekt storm över Östersjön. Flera faktorer samverkade så det blev en stormflod. Det blev en flodvåg som kom in över stora delar av Skåne och Danmark också. 5 meter hög var den och många människor dog. Och vattnet kom upp 2,5 meter tror jag ungefär på den här Falsterbo Näshalvön. Upp till Skanör och till de här samhällena. Men de klarade sig ganska bra. Men om man nu tittar på en karta över hur vattnet kom då, så har det då byggts tusentals hus på de områden som då var under vatten. Mm-hmm. Så att det är lite grann så att man kan glömma bort det där. Men det är en väldigt utsatt plats. Om det nu skulle hända något sånt där väldigt osannolikt, men som kan hända. Nu håller de ju på att bygga skyddsvallar runt Falsterbo och Skanör också för att skydda sig just mot det här. Så att de tänker ju lite för att hantera det där.
Det där har jag stött på flera håll under mina resor som korrespondent. Att forskarna har sagt, här har det hänt saker, översvämningar, eller här har det legat floder, sjöar som vi har byggt över, vattenkällor runt Delhi till exempel, som man bara har glömt bort. Men som sagt, naturen glömmer inte och vattnet brukar leta sig tillbaka till samma vägar som det har använt under många, många hundra år, tusentals år.
Mm. Och vi kanske glömmer att vi inte är så kloka, men å andra sidan så finns det ju en motkraft i att det finns väldigt mycket planering nu, väldigt mycket planer där man försöker se just var riskerar det hända saker och hur ska vi lösa det här och så. Det händer ändå mycket får man säga.
Mm.
Det här är Vetenskapspodden. Du kan höra fler avsnitt i Sveriges Radio Play och du kan mejla till oss på vetenskapspodden@sverigesradio.se. Allra sist, vad har ni span på här framöver då? Vad säger du, Björn?
Jag har span på en jättestor vattencistern som de har byggt i Paris. Faktiskt lite grann som de här tunnlarna i Tokyo för att se till att det inte blir kaos och översvämning och avlopp som rinner ut i floden sen under OS. För att då ska ju triatleterna simma där och då måste det vara riktigt rent vatten. De jobbar ju på det. Men en del i det är den här särskilda vattencisternen. De sa så här att nu bygger vi 2 Notre Dame. Dels det gamla som de bygger upp igen och sen den här jättecisternen där.
Du då, Malou?
Jag tänker att jag ska spana in det här Europacentret för medellånga väderprognoser i Bologna. De som har en av världens mest avancerade superdatorer för meteorologiska beräkningar. Dit vill jag åka.
Gör det. Jag ska nog mest faktiskt spana på vattentemperaturerna i Östersjön. Det är klart de ska inte vara för höga, men så här till sommaren så vill man ju personligen inte att de ska vara för låga heller. Vi som har gjort Vetenskapspodden idag är Björn Grunér och Marie-Louise Kristola. Tekniker är David Hellgren, producent Peter Normark och jag heter Camilla Widerbäck. Hej då!
Hej då! Hej, hej.